Kaffe, kaka, andra raka. Så mycket kan man säga om IFK Norrköpings senaste vecka. Och gata upp, gata ner återvänder med ytterligare ett avsnitt så här direkt efter på en tisdag. Då vi antar att alla ni ute i stugorna eller var ni befinner er vill gotta er lite i att Peking äntligen lärt sig ta treor. Jag heter som vanligt Vincent Messenger. Med mig har jag Pontus Hammarkvist. Och hur är läget med dig, Pontus?
Ja du, ganska lätt att svara på idag, hörru du. Det är väldigt bra, måste jag säga. Lite mos i huvudet, men det kan nog bero på gårdagen av andra skäl. Att det var gött att vara på matchen och vara på parken och känna att man ska ta 3 poäng, vilket man gör den här gången också. Så att nej, jag mår faktiskt väldigt, väldigt bra. Så att det förvånar väl ingen, och kanske framförallt inte dig heller, Vincent. Hur mår du själv?
Jo då, det är synd att klaga. Jag har haft en fullpackad dag, men det är klart det ska hinnas med att dyka in i poddfabriken även en dag som denna, då det är det folket kräver.
Såklart, såklart. Jag skrev det också, andra raka, när hände det senast i Allsvenskan? Vet du vad? Skitsamma.
Ja, det måste
vara jävligt skönt.
Det måste vara riktigt länge sedan, alltså, med tanke på vilken usel höst man gjorde.
Ja, men verkligen. Det var väl typ senast man var på parken, man var väl mot Elfsborg också i Allsvenskan.
Ja, fy fan. Nej, man har inte varit bortskämda med 3 år uppe på parken den senaste tiden. Det kan man lugnt sagt säga.
Verkligen.
Men du, jag tänker väl att det blir ju huvudfokuset för det här avsnittet. Det blir väl att snacka igenom den där Värnamo-matchen. Du var ju på plats.
Du, det var jag.
Det undgick ju ingen så där i efterhand när... IFK Norrköpings officiella så visade dig göra din bästa Usain Bolt-imitation och kuta längs hela kurvan.
Ja, det fanns några härliga kommentarer på det där, vilket jag har suttit och skrattat åt.
Ja, nej, men du var ju där, jag var inte där, men vi ska kunna prata om den här matchen oavsett, tänker jag. Så att det blir ju någonstans huvudfokuset, för det är väl det folk vill gotta sig i lite grann. Vi ska snacka lite Norling, lite internpolitik tänkte jag. Och sen okay. Är det såklart en snurr förbi IFK Dam. Mm. Som sig bör, som ju också hade en framgångsrik omgång.
Ja, nu vänder det för både herr och dam. Snoka, nu åker vi.
Ja, men verkligen.
Mot allsvenskan och mot guldet nu, för fan.
Jag tänker att vi dyker rätt in helt enkelt. Men först, som sig bör, så ska vi ju pusha för Lokal Catering nere på Stockholmsvägen. Ni vet ju nu, de har hängt med oss här i några veckor i Lokal. De är ju the place to go om ni behöver catering. Kanske framförallt så här just nu till student och liknande, som ju ligger runt hörnet. Slippa stå och slava i köket och kunna njuta av era släktingars son, dotter eller brorson eller whatevers stora dag utan bekymmer, och bara låta grabbarna på Lokal fixa biffen.
Ja, men verkligen, alltså ta vara på Lokal Catering här i sommar och framöver också när det väl gäller, men det är väl ett perfekt läge nu efter all coronaskit och bara kunna slappna av och låta Lokal Catering ta hand om studentfesten eller festen som ni tänker göra helt enkelt. Så ring till dem, gå in och följ dem på sociala medier, eller vet du vad, smit förbi dem och snacka med dem, så kommer ni få den toppen servicen ni bara väntat på.
Amen. Stort tack till Lokal Catering.
Tack Lokal.
IFK Norrköping, IFK Värnamo 2-0 var alltså slutresultatet, och en ytterst välbehövlig 3 återigen för Rickard Norlings mannar. Men man kan väl inte direkt säga att det var någon uppvisning.
Nej, det kan man väl inte säga att det kanske var uppvisning någon gång över matchen, utöver liksom prestationer som uppstod av framförallt en Jonathan Levi. Men nej, första halvlek är ju ingen rolig alls, och det märks att det är Kim Hellberg som är tillbaka i stan och verkligen har slipat på det där anfallsspelet kanske många gånger, för att man vet precis hur man ska såra Norrköping och ställa till det för det riktiga IF, kommer jag få benämna det som, där någonstans under egentligen liksom första 40 minuterna, det vill sista 5 minuterna, vi kanske börjar komma igång lite grann och sen sitter väl de kvar. Men nej, det är inget jätteskönt spel. en Ortmark som ser ganska vilsen utan boll, men ser också ganska vilsen med boll, för han vet inte vart han ska göra av den. Det är en situation där han kollar upp 2-3 gånger och kollar sig vart han har sina spelare, och sen skickar han den rätt ut i mitt plan på någon, om det var Oskar Johansson till och med i Värnamo, jag vill inte minnas riktigt som det, men får till ett bra skott som Oskar Johansson har kontroll på i alla fall. Men nej, det var väldigt förvirrat i IFK Norrköping.
Ja, och det kan man väl ändå någonstans säga speglas genom hela matchen. Det blir väl aldrig någon riktig superprestation, även om det finns individuella prestationer som liksom glänser igenom och som kanske vinner den här matchen för Peking, så kan man ju inte direkt säga att det var den roligaste fotbollsmatchen av all time.
Nej, det kan man väl kanske inte säga. Det jag tyckte jag såg liksom stunder av första halvlek, och den som gjorde det verkligen bra, även om det var ett par gubbar till kanske där framme som såg vassa ut. Men just Nyman känns som att han har växt lite grann till liv, och han gör det där jobbet man verkligen har saknat, och han fintar sig förbi en mot en, och han är stark i närkamperna på ett annat sätt, och blir lite kanske tungan på vågen någonstans ändå, för att jag tycker att han gör det bra över, ja, stort sett över 90 minuter i alla fall. Jag ser inga större misstag på den mannen idag.
Nej,
eller igår.
Nej, jag såg att den eminente David Ivung på NT gick så långt som att hävda att Totte Nyman bar Peking i matchen mot Värnamo.
Ja, jag säger inte emot honom. Jag tycker att det är starkt ord, för jag tycker ändå händer andra saker i andra halvlek som jag tycker att det är inte bara han, men ja, han är en bärande spelare i det här laget, vilket gör att han kanske får upp, som den kapten, får upp det här laget dit de kanske ska lite mer i alla fall i andra halvlek.
Ja, och annars så är det väl egentligen Värnamos största chans i matchen kommer väl i den första halvleken att ta ledningen, när det är Oskar Johansson som ju var den, en av de spelarna vi verkligen varnade för, och som Kim Hellberg själv ju höjde till skyarna, som ju fick ett läge utanför straffområdet och tryckte av, men där Oskar Johansson var snabbt nere. Mer än så blev det väl inte så där jättefarligt.
Nej, alltså de kom ju inte till de här supervassa chanserna. De stör ju oss väldigt mycket, men de, lite som vi pratade om förut, att man ser väldigt bra ut i matchen, men att det kanske blir lite sådär falskt ibland för att man inte riktigt, därav kanske frågan jag vill ställa till Kim Hellberg också, om man börjar bli liksom orolig över att man kanske inte kommer till de här farliga lägena. Och visst, de har gjort en hel del mål ändå för att man ska liksom klara sig kvar i allsvenskan och gärna lite därpå, men jag tycker väl kanske man har haft det svårt i den här matchen, och det är inte lätt mot IFK Norrköping på parken heller alla gånger att komma till de vassaste avsluten när man är nykomlingar gånger två mer eller mindre också, och göra det så pass bra som man ändå gör det. Så att, nej, jag är imponerad av Oskar Johansson. Han valde även att hylla sin backlinje med Victor Eriksson. Tycker att han förtjänar all cred den här matchen också, även om det är väl han som drar till sig frisparken där, men annars tycker jag att han gör ett gediget jobb i backlinjen också med Totti Nyman som är otroligt rutinerad och erfaren en spelare.
Ja, men och det blir lite svårt också så där nu med Peking, att just på grund av hur säsongsinledningen har sett ut, och så möter man ett Värnamo hemma som ju är ganska spännande, och de har en väldigt utpräglat sätt att spela fotboll på. Kim Hellberg viker ju inte många tum på det liksom. Och då när man kommer upp i en sån här match som ju blir ganska jämn utan enorma målchanser, så får man, då blir den här hönan eller ägget. Är det Peking som inte kommer dit och är dåliga, eller är det Värnamo som kommer dit och är riktigt bra?
Ja, jag tror det är en blandning mellan det. Lite så. Jag tror faktiskt att det är Värnamo som är ganska bra. Alltså det tycker jag någonstans när jag utvärderar den här första halvleken, för att även om vi är beredda på det som händer, så tycker jag att de stör oss ganska bra, och vi vet vad vi vill göra inför den här matchen, känns det som, när vi kommer ut. Men vi får inte något grepp om det, för att de stör oss så pass hårt och de ligger så pass högt i pressen, vilket gör, som Kim Hellberg själv säger, att man har pratat om, och att man gör det bra. Men det är klart att Norrköping ska kunna reda ut de här trådarna bättre, och framförallt med Rickard Norling och med det laget vi har på pappret, så ska det inte behöva se ut så här i 40 minuter, även om inte glänser sen heller, som jag vill att påpeka här ett par gånger. Men ja, nej, jag tycker det är väl lite av en blandning, men framförallt i stora delar så tycker jag nog, som jag såg mot Sirius också när de spelade Värnamo, och även mot Malmö, delar det jag sett av det, de är bra. Så är det också.
Ja, och då blir det en fråga om när Värnamos kollektiv kommer ut och matchar Pekings kollektiv, och det blir ganska stängt och inte jättemånga solklara målchanser. Då är det ju den individuella kvaliteten som oftast får utrymme att avgöra, och det blir ju så i det här fallet, för där har ju Peking mer än vad Värnamo har, och Jonathan Levi kliver fram och någonstans vinner den här matchen, är ju min känsla, med det där första målet. och det är ju en riktig pärla till frispark.
Ja, men så är det ju. Bara börja med att, som du poängterar om, är att det är kanske det som får matchen att liksom väga över, givetvis, för det är det målet vi jagar och det målet vi vill ha, och någonstans så blir det en lättnad om man vet att Värnamo kanske inte, och även kanske kollektivet, kommer nog inte vända den här matchen till 2-1, men det är alltid lite svajigt när man har 1-0, för att det är små lägen som behöver komma till för att det där väl sista bollen ska petas in över mållinjen. Men nej, jag tror att det var en otrolig lättnad såklart för IFK Norrköping, och det märktes framförallt också på läktaren när man har stått och väntat på det här och målet kommer framför kurvan och du får den här energin som man har letat efter i stort sett hela året, men kanske haft otur eller spelat dåligt i mellanvarven. Men ja, en jävla pärla här, det är verkligen, alltså. Det är ju, ja, bland det snyggare målet jag sett på länge i alla fall, måste jag säga. Och det är härligt att få till ett frisparksmål. Som Totte Nyman säger, så känns det inte som att vi har varit jättebortskämda med de målen.
Nej, jag är inte ens säker på om det är det snyggaste målet den här matchen, men det kan vi återkomma till. Det är en väldigt snygg frispark.
Ja, den individuella prestationen är nog snyggast den här matchen i alla fall. Ja, jag vet inte, den är svår. Jag håller med om att tvåan är fotbollsgodis fan med på riktigt.
Du, innan det så tyckte jag var lite roligt. Emil Hamberg, en gemensam vän till oss, var på matchen. Han är ju Spurs-supporter. Mm. Han liknade Eman Markovic med Lucas Moura. Att okay. han springer framåt mycket, men det händer inte ett jävla skit. Och jag tänkte fråga dig vad din åsikt är kring Markovic efter den här matchen. Då vi tyckte ändå att han ser ändå ut att ha spännande råkvalitet, men kanske inte riktigt fick ut dem.
Nu är inte jag någon Spurs-supporter, och jag är väl kanske framförallt inte superinsatt i Premier League, som jag skulle vilja säga att det skulle vara. Men ja, det kan nog finnas en poäng i det när du förklarar det på det sättet, att det ser ju väldigt spännande ut. Man har inte sett så mycket av honom, han springer mycket, men absolut, han har inte kommit till det där sista. Jag tror att det finns i honom, men jag tycker ju inte att han gör en jätteprestation den här matchen. Jag tyckte han såg betydligt bättre ut mot Kalmar och förtjänade att fortsätta, och jag tycker väl kanske inte man behöver peta honom i startelvan än. Så pass dåligt tyckte jag inte det var, men det var ingen topprestation från Mr. Eman Markovic, det kan jag inte säga heller.
En gubbe som dock stod för en topprestation, som vi nämnde tidigare, var ju Kristoffer Totte Nyman, och det kom ju ett 2-0-mål som ju någonstans dödar den här matchen. Och det är ju en...
lite av nästan ett klapp-klapp-spel nästan.
Ja, där. Alltså lite så här sambalir. Det är ju en riktigt fin macka från Jakob Ortmark in bakom backlinjen på Daniel Eid, som i en ganska så där snäv vinkel och ganska så obekväm kroppsställning och var bollen hamnar så där precis midjehöjd nästan, liksom lyckas ändå hoppa upp, få en fot på volley på den där bollen, och en Totte Nyman som dyker in vid den första stolpen och skallar in 2-0. Och det tycker ju jag, den största individuella prestationen, absolut Jonathan Levis, men det snyggaste målet tycker jag ändå någonstans är 2-0-målet med tre spelare som står för tre väldigt fina individuella prestationer som tillsammans skapar ett mål.
Ja, Totte Nymans löpning och Totte Nymans panna på den är ju underbar. Alltså, Totte är ju fantastisk, men just i det här målet också som du nämnde med just Daniel Eid också, hur han på volley når upp på den här bollen och får den faktiskt perfekt där den ska vara. Det måste jag nästan höja ännu mer, för att när Totte Nyman får den där, då vet vi att den sitter på mål, mycket riktigt, och det gör den här gången också, och då går den in i mål. Så att den är jättefin boll av Ortmark, som kanske blir lite sträv kanske, men som Daniel Eid är fantastiskt skicklig på att plocka upp och få den rätt på pannan. Måste också faktiskt hylla honom över den här matchen. Jag tycker Daniel Eid är mycket mer på topp nu, och det känns som att man börjar se den här Eid. Vi började hylla lite grann i början, så jag hoppas att den kan fortsätta, för jag tyckte han var bra igår, Vincent.
Ja, och det var ju lite roligt just med tanke på att det var ju dags att fira Eid här igår. Så att det var ju,
snurrat runt.
Det var ju bra timing för Daniel att leva upp till sitt namn.
Ja, verkligen. Nej, jag tror att han har hört den där ett par gånger, så att det är nog inget nytt för honom, så att han gillar nog att fira Eid helt enkelt.
Ja. Annat noterbart från den här matchen som vi kanske tar i någon podd senare i veckan eller till nästa helg, men det är ju att Jean Carlos de Brito drar på sig sitt tredje gula kort för säsongen och därmed är avstängd mot Helsingborg. Och det är ju ett avbräck.
Ja, det är klart ett avbräck, och det är faktiskt lite irriterande efter, vad är det, sjätte omgången nu vi går in i, att han tar ett tredje gult redan så här fort. Sen är det ju kanske inte riktigt en chock med tanke på att man vet att Daniel Eid, skulle jag säga nu för att jag var inne på honom, men Jean Carlos de Brito är den spelaren som spelar mycket på instinkt, som du och jag har snackat om hela året. Så att orutinerat känns det lite som att redan nu någonstans när man börjar bygga på ett momentum är det bra. Men det ska bli intressant att se hur vi ställer upp i den här matchen på måndag som vi ska prata om längre fram utan Jean Carlos. Men nej, det känns inte jättebra att sakna honom. Man saknar honom faktiskt, men han gjorde ingen topprestation och han har kanske inte riktigt så där levt upp till de här förväntningarna man har satt.
Nej, alltså 3 gula kort på 6 matcher, då köper jag att man ska få en avstängning. Däremot så har ju jag har ju lite problem med hur det där ser ut nu med avstängningar i Allsvenskan. Jag tycker att det är helt sinnessjukt att man kan gå liksom typ 15 matcher och sen när man har samlat upp till 3 gula på 15 blir avstängd.
Var det inte någon ändring eller var det bara prat om det där i år? Är det inte redan så att det är en ändring på det där med gula korten, Vincent?
Nej, utan ja, alltså det finns
eller har någon, jag missuppfattat det
finns
kanske?
Ju någon, det finns
jag
ju
vet
någon,
att man har snackat
finns
om
det. Det finns ju någon sån här regel att de ska ta bort ett gult kort om du går ett visst antal gula
matcher,
kort
jag,
utan
ja.
Ett gult. Men jaha, ska jag behöva gå 10 raka utan ett gult? Alltså jag tycker fortfarande att det blir larvigt. Jag tycker att man borde sätta en gräns på 3 gula per 10 matcher. Och sen när det har gått 10 matcher så tar man bort alla. Liksom. Jag tycker det är mycket bättre för då får vi en roligare fotboll där det smäller lite. Men... skitsamma. Mm. 3 gula på 6 matcher, då ska man bli avstängd. Och det blir ju ändå någonstans ett avbräck för Peking och luktar väl kanske Ari Skulason där. Med tanke på att Victor Agardius ju missade även den här matchen. Vi trodde ju att han skulle vara tillbaka, men det var ju någon muskelbristning där.
Och han kommer ju definitivt inte starta mot Helsingborg, det kan vi åtminstone säga. Jag vet inte vad du ville glida in på här näst, om det var matchen du ville fortsätta på.
Ja, jag är fortfarande kvar i Värnamo-matchen.
Ja, om jag bara får liksom nosa på det här med domarfrågorna igen. Det jag vill bara ha en tydlig grej egentligen. Jag vet inte om du har sett den här i efterhand nu. Handsituationen.
Ja.
Enligt Nordin Gerzic ska det ju vara rätt enligt regelboken. Och på tal om att han tar ner stöd i armen samtidigt. Jag tycker det låter helt befängt. För att från min sida så ser det ut som att den tar ju rätt på armen. Vad tycker du om den här situationen?
Jag tycker att i det där fallet så... Det är klart att du kan argumentera för att armen är i en naturlig position. Men nu talar jag bara för mig själv här. Bara för att det är ingen jävel som vet hur den jävla handsregeln funkar ändå.
Exakt.
Men för mig så blir det där en fråga om... en fråga om att han faktiskt hindrar bollen. Han byter faktiskt bollbana på bollen. Han hindrar bollen från att komma in i straffområdet med handen. Och då för mig så förstår inte jag riktigt varför det ska bedömas annorlunda än... om jag vinner bollen... såklart, utan att skada någon, men kommer in med dobbarna först till exempel och vinner bollen, så kan jag fortfarande få frispark mot mig. Kanske inte gult kort om jag inte träffar illa, men jag kommer i alla fall få en frispark mot mig och så kommer de säga så här: du får inte göra så där. Men vadå, jag tog i bollen? Jo, men det spelar ingen roll. Så här. Men ett bättre exempel är så här: jag hoppar upp. Det är en naturlig rörelse också. När jag hoppar upp och ska nicka bollen, då måste jag ta i mina armar för att få momentum för att komma så högt upp som möjligt. Mm. Om jag då på min väg ner, om jag är mycket längre till exempel än spelaren jag hoppar upp mot, om jag då på vägen ner, när jag fäller bak mina armar, träffar honom i ansiktet, min armbåge, det händer jätteofta att så här, men det var inte med meningen. Det spelar ingen roll, du har ansvar för dina armar i den situationen, även om det är en naturlig rörelse. Då får du gult kort, du borde inte bli utvisad för det om det inte är med flit eller om det inte är. Men det blir alltid ett gult kort och domaren som säger, men det spelar ingen roll, du måste ta ansvar för dina dobbar, du får ta ansvar för dina armbågar. Samma sak här, du får väl ta ansvar för din jävla arm. Det är ju straff.
Ja, men likt så som vi pratade om också med Dagerstål i situationen mot Varberg. Nu ska vi inte hoppa in allt för långt på det egentligen. Jag är inne på samma liksom spår som du är någonstans där. Jag tycker att det känns solklart straff. Och det är inte så att han tar ner handen för att liksom... Ja, han är inte nere i marken redan. Utan det är som du säger, bollen styrs åt ett annat håll via din arm. Och du har ju fortfarande ett ansvar för var din kropp är någonstans. Även om det är med flit eller inte. Det är klart han kanske inte ska ha ett gult kort till och med. Han kanske inte ska ha ett rött kort. Givetvis inte alls då för mig. Men jag tycker att det är en solklar straff. Och det är väl någonstans bara det jag vill reda ut i, även om det är ett rätt beslut eller inte. Någonstans måste vi fan snart veta, när är det hans eller när är det inte hans? När får den ta på handen, när får den inte ta på handen? Kan vi bara ha tydliga liksom regler så att till och med domarna kan veta vad de pratar om efter matcher eller under tiden till spelare?
Ja, nej, men jag kan känna nu liksom, alltså när det ändå är så där fram och tillbaka beroende på hur man,
du får ju välja lite hur du vill,
hur man dömer, då kan jag nästan känna lite så här, men då går vi tillbaka till det här de körde i Serie A eller vad det var, i La Liga i några år, att det spelar ingen roll vart fan handen är, om den är in till kroppen eller om den är bakom ryggen eller träffa boll i även handen, då är det frispark och straff.
Ja, ta den under axeln eller vad fan,
ja, men då vet vi i alla fall. Ja, då vet vi. Ja, då får du stoppa in här liksom, då får du stoppa
händerna bakom ryggen.
Alltså bara så här, skitsamma. Så bara, men då kommer ju spelare börja försöka spela upp bollen på händerna. Men skitsamma, men då är det i alla fall tydligt.
Ja, då får de väl göra det då.
Vill jag att det ska vara så? Nej.
Nej,
men går det inte att få tydlighet i det annars? Då är det så här, ja, why not?
Nej, för det är just där jag vill liksom peka på någonstans vad fan det är som gäller. Alla ser olika och det känns som att domare, jag fattar att det är en bedömningssport, vilket gör sporten såklart levande och roligare. Men det är lite väl mycket bedömning och man får ju bedöma lite hur man vill, det känns det som just nu. Och man kan liksom försvara sig i alla positioner hur man än har valt att göra. Är det soft penalty? Är det inte soft penalty? Är den på handen? Är den, ska det, får den vara på handen då? Hur är det? Nej, handen var nästan nere på marken, eller det var en stöd i arm. Och, nej, jag vet inte. Det blir väldigt otydligt.
Efter matchen,
ja,
så gick ju Rickard Norling upp i klacken igen, likt han gjorde efter Hammarby-matchen senast han var uppe och härjade. Och firade med supportrarna, det var kul.
Det var väldigt kul, det måste jag säga. Det är jätteroligt när Rickard Norling gör det och det märks att han tycker det är kul. Vi vet ju hur det gick senast efter han gjorde det mot Bayern, hur matchen efter gick. Så att jag hoppas inte det är något spöke som speglar med sig. Så fort Norling får gå upp i klacken så vänder det åt andra hållet istället. Men nej, jätteroligt, och han är verkligen en stjärna och en profil i stan som jag tycker är rolig att ha. Och jättekul att han går upp och drar igång sin egna ramsa som han har skrivit också. Så att, nej, jättebra gjort av klacken.
Jag reagerade på det. Jag nämnde det förut lite, att vi skulle snacka lite intern politik.
Just det.
För att när jag såg de scenerna som utspelades efter matchen, så tänkte jag inte jag bara så här, vad roligt att det är spontant, utan jag fick en känsla av att Rickard Norling vet exakt vad han håller på med i den här situationen när han passar på att gå upp i kurvan.
Ja, hur tänker du då?
För att han har uppenbarligen varit under ganska stark press internt. Jag vet inte hur uttalad den har varit, men den är ganska stark. Och den är alltjämt nog ganska stark, skulle jag tro. Och nu då när man tar sin första trea på hemmaplan, så var det ett utmärkt tillfälle för Rickard att stärka sin position i klubben genom fansen. Och att bli än mer omtyckt hos supportrarna. Och därmed göra sig själv lite svårare att sparka.
Ja, Vincent, jag förstår vad du är inne på. Absolut. Men det är ju inte han som ber sig själv komma upp i klacken heller, utan det är ju faktiskt supportarna som gör det. Tycker att man då som tränaren ändå har gjort, och den människan som han är, tycker att han ska skita i det då? Alltså om jag bara frågar rakt ut, jag sågar inte din liksom idé egentligen.
Nej, jag tycker inte det var fel att han gjorde det alls. Det har jag inte sagt. Jag tyckte snarare tvärtom, jag tyckte det var smart.
Ja, nej, men jag tror bara att han hade nog inte låtit bli att göra det alls hur den hade legat till faktiskt. Jag tror att han går mycket på känsla och liknande. Jag tror att om han hade suttit säkert, så tror jag inte att han hade skitit i det då heller liksom. Det tror jag faktiskt inte om Rickard Norling. Så att, ja, det är väl klart att det är smart. Samtidigt kanske det är lite flyt också, om man ska vara så då. Alltså just att han har byggt upp den profilen han är, och man vet att många i stan gillar honom, och då kommer klacken såklart vilja upp honom nu efter två segrar här, och någonstans stötta honom också, visa den kärleken. Men ja, det är väl smart av honom att gå upp, men jag tror att han hade gjort det i vilket fall. Det är väl bara där jag nosar på det.
Ja, nej, jag ville bara skicka en shoutout till inte bara Rickard Norling fotbollstränaren, utan även Rickard Norling politikern, som vet hur en slipsten ska dras. Han har ju trots allt varit i blåsväder tidigare.
Det har han ju varit. Jag vet som sagt inte heller hur uttalat eller saker och ting, hur kritiken har gått mot Rickard och hur mycket man har börjat kolla på nya tränare. Men att man har gjort det kan jag ju bara rent chansa mig till att man har koll på när det inte riktigt lirar som det ska, såklart.
Ja, men du är alltjämt Norling in.
Ja, så jag är inte emot att byta tränare heller om det inte funkar. För att jag menar, visst, vi ser att det är knackigt i spelet. Varför jag vill ha kvar Norling är ju för att han är den profilen man älskar att se honom, och man älskar att följa just honom med IFK Norrköping. Han är den personen han är på sociala medier och intervjuer, och alla hans knäppa och konstiga uttalanden som gör det så jävla roligt. Så det är väl den största delen egentligen jag vill ha kvar honom. Men jag ser ju hellre att vi har en tråkig tränare då, om man ska se det så, och vinner alla matcher vi gör sett över 30 omgångar, så byter jag gärna bort det. Men jag ser ju gärna att Rickard Norling blir den mannen som liksom får det här att flyta och börja göra det jävligt bra på planen också, så att säga.
Den spontana känslan nu då, bara så här precis dagen efter Värnamo-segern.
Ja.
Det är en första match i vad som är en 4-matchersperiod med ganska, citattecken, kaninöron, lätta matcher som kommer på pappret.
Mm, det finns ju inga lätta matcher för IFK Norrköping, men jag vet vad du menar. Ja, fortsätt.
Vad är liksom känslan? Är känslan att man har, för att det var ingen superimponerande prestation idag. Förlåt, det var inte 4 förresten, det är 3 matcher. Det är Helsingborg och Sundsvall som väntar nu. Men att liksom Hur är känslan? För man kan ju inte säga att det var jätteimponerande nu, men det är alltjämt 3 poäng och nu är det Helsingborg borta, sen är det urkassa Sundsvall hemma. Ska man inte kunna ta 2-3 till här och ändå ha 4 raka när det är dags att åka upp till Stockholm och möta Hammarby?
Jo, men det är väl klart man ska kunna ha, och absolut, och att liksom självförtroendet börjar byggas på redan efter Kalmar märktes ju lite grann i gruppen, och det kändes som att det var en glädje. Ja, men vi pratade om det med Oskar Jansson och vi pratade om det med andra spelare med, att man såg i deras ögon att det var en lättnad över att ta 3 poäng för en gångs skull. Likaså nu, göra mål mot Kurvan, vinna mot liksom Värnamo någonstans, som när man har haft det tufft och man kanske inte gör sin bästa match, och känna att man kan gneta till sig poäng. Det tror jag är superviktigt, och att man kan liksom göra fina mål, både individuella liksom, lägen med Levi från frisparkslinjen tänkte jag säga, men också från Ortmark till Aid till Totte Nyman, så tror jag att det här växer i gruppen. Så att, nej, jag är inte just nu superorolig, men vi vet ju hur snabbt det kan plumpa till det också mot så kallade bottengäng. Så att, nej, det är väl klart att vi ska gärna ta 4 raka, och då tror jag att det kommer vara en jävla känsla i truppen mot Hammarby borta.
Ja, men och är inte det en sån här grej som är väldigt viktigt för IFK som förening nu och supportrar runt om och allting, att man faktiskt ser möjligheten här att kunna vinna 2 och inte istället gå runt och ha loser ticks och känna att fan, om vi snubblar till här nu måste vi vinna de här 2, utan istället känna att så här, fan, de här 2 matcherna borde vi kunna ta, nu jävlar åker vi.
Jag tror det känns så,
alla har med sig det liksom, att det inte blir den här att man bara går och väntar på nästa torsk.
Nej, men exakt, alltså, jag kan bara prata från min egna liksom känsla och spontana tanke. Från vad jag känner så efter gårdagen, så tycker jag absolut att det känns som att vi är på gång igen och att vi har liksom börjat tagit 3, och jag tror faktiskt att vi kommer slå Helsingborg bort, även om det är en tuff match på en gräsplan som ska vara en av Sveriges finaste gräsplaner som man har hört så många gånger förut. Men jag tror absolut att vi kommer åka dit och ge dem en läxa och komma hem till Norrköping med 3 poäng och 9 poäng på raken här. Så att det är klart att vi ska göra det.
Om vi flyttar över till ett annat av IFK Norrköpings representationslag, nämligen IFK Dam, så får man konstatera att det blev en synnerligen framgångsrik omgång även för dem.
Ja, verkligen. Mycket skönt.
Vi snackade om att det var fan dags nu att visa efter torsk mot Alingsås senast, en match som man ändå kände att man behövde vinna om man ville visa, eller behövde, men man borde vinna om man ville visa framsteg från förra säsongen. Och det gjorde man inte. Det var en konstig domarinsats och tillfälligheter kan ju alltid fälla ett lag. Men att därför var det väldigt viktigt att man åkte ner till Bromölla och fan visa vad skåpet skulle stå. Och det gjorde man ju sannoliken, får man ju säga. 5-1 åker man ner och vinner med.
5-1 och en första halvlek där man kanske inte riktigt får in bollen. Vi såg den här matchen på telefon, faktiskt du och jag på Cromwell, när vi satt och kollade lite andra matcher samtidigt. En första halvlek som är sisådär, men ändå känns som att man är bättre mot de här nykomlingarna som man står på samma poäng som också. Och man känner att man vill ju gasa ifrån med 3 poäng framför dem framförallt, och även liksom känna att man själv är med på riktigt mot en nykomling när vi ska föra spelet för en gångs skull, som vi har pratat om så många gånger förut med IFK Dam. Jag tycker ändå man visar att man gör det, men det har varit det sista lilla att liksom få in bollen över mållinjen, och det får man nu i andra halvlek 5 gånger, Vincent, och det är 5 olika målskyttar. Tycker jag är jättebra. Vi saknar Mimmi Asprot, men ändå så lyckas Lovisa vara glödhet och starkt där framme, göra mål, fixa straff. Emilie Johansson får göra mål också, jättekul.
Spela fram även till det målet.
Ja, spela fram även till det målet. Så att nej, Lovisa Gustafsson visar ju vilken kvalitet hon besitter och hur viktig hon är för det här laget. Att det verkligen ska gå framåt och bra i banan, så behöver hon vara delaktig väldigt mycket i spelet.
Ja, men och verkligen en styrka får man ju säga, att man har många målskyttar. Man kan hitta mål över hela banan, känns det som.
Och ja,
det
är ju, verkligen.
Alltså, det är ju en superstyrka att känna att man inte står och faller med en spelare. Kanske framförallt då Mimmi Asperoth, som ju ändå var den största värvningen inför säsongen. Den stora profilvärvningen, förra årets MVP från Kalmar. Och att man ändå går ut och gör 5 kassar. Absolut, det är stor skillnad mellan lagen i de här serierna i damfotbollen. Men allt jämt, det är 5 kassar på 5 olika individer som kommer få ett bättre självförtroende av det. En Lovisa Gustafsson som kliver fram. Inte bara en Asperot som saknas, utan även en Taylor Townsend som ju tyvärr får kliva av skadad efter 24 minuter. Och därmed också, om hon nu är borta ett litet tag, så blir ju det samma sak som när man då saknar Mimmi här i en match. Att man kanske får sakna Taylor i flera matcher, och då måste ju andra kliva fram och få in bollarna. Och då är det ju ett superbesked att få i den där andra halvleken.
Ja, men verkligen, verkligen. Och det är en jättetrygghet att ha, att man vet att det finns så mycket mycket backup på den här positionen också någonstans framåt, men givetvis jätteviktigt att få göra 5 mål framåt och känna verkligen att man dominerar spelet i andra halvlek, och sen ett litet otydligt 5-1 mål som kommer till, men det är inte så mycket att göra då helt enkelt. Vi har redan gjort det vi ska i den här matchen och då kan man inte klandra någon större. Så att, nej, jag tror att det här var en mycket mer liksom lättnad än vad det var mot Rävåsen borta till exempel, att man verkligen slår Bromölla på samma poäng och man kanske haft det lite tufft och verkligen känner att man utmanar det här laget och är bättre än det här laget på pappret på en dålig gräsmatta, ska vi komma ihåg också.
Ja, och nu väntar ju Gamla Uppsala härnäst på hemmaplan på söndag den 8:e, och ett Gamla Uppsala som hade en missräkning mot förra årets bottenlag Sundsvall. Man förlorade 2-0 hemma i premiären, men sen dess så har man 3 vinster och 1 kryss och parkerar ju trots allt på en 4:e plats i tabellen, så att det blir nog ingen lätt match, men samma sak där, fan, är det inte läge för ett statement nu? Nu har man haft ett par chanser att göra ett statement mot lag man borde vara jämna med eller kanske i alla fall ligga nära i kvalitet och inte lyckas ta dem, Malbacken då och sen även mot Alingsås. Är det inte dags nu att ta den där vinsten när man känner att fan, nu slog vi ett bra lag? För att köra över de här pissgängen, det räknar man ju nästan med att de ska göra.
Ja, men exakt. Det är ju, säger kanske inte så mycket och det kanske blir en sån där lättnad. Jaha, nu gjorde vi det i alla fall, och gör man det inte så blir det mer sådär. Oj, nu börjar det lukta. Kanske inte kris, men man kanske börjar bli lite orolig i truppen eller man börjar tappa självförtroende om man inte gör det riktigt bra mot de lagarna. Absolut, det är ett test. Det är ett viktigt test någonstans, och som vi sa förut så jag vill gå upp i Allsvenskan redan i år, och då såklart så ska vi liksom börja vinna matcher ordentligt redan nu. Och då måste vi slå till exempel Gamla Uppsala på hemmaplan, vilket du och jag kommer vara på plats, eller jag kommer vara på plats och heja fram tjejen i alla fall. Det tycker jag ni andra ska göra också på söndag här. Men nej, det är superviktig match såklart att kunna rida vidare på den här vågen och ta 2 treor och göra likt herrarna.
Ja, nej men verkligen. Och det som sagt, det känns som att det är dags. Det hade ju också varit härligt om Peking kunde spräcka den där hemmanollan, för man har ju ännu inte vunnit någon match på hemmaplan. Så att det hade ju varit välbehövligt också för att se till att publiken kommer tillbaka. Plus att serieledarna Växjö väntar ju i omgången efter där. Så att det hade ju varit skönt att komma in till den matchen med 2 raka.
Ja, men så är det ju. Nej, men som sagt, vi måste ju börja slå. Om vi ska nu benämna liksom toppkonkurrenter så måste vi börja slå de lagarna också givetvis. Och liksom någonstans så kommer jag se det positivt om vi ändå tar steg i år, vilket jag nog redan ser nu bara på truppen som vi har och på liksom spelsättet, och det blir liksom nytt och föra spelet och hit och dit. Men jag menar, ska vi komma på övre halvan och gärna lite till, så är det absolut ingen stress att liksom behöva ta massa poäng. Men å andra sidan vill vi börja vinna och ta nästa steg.
Med de orden så får vi väl uppmana folk att helt enkelt ta sig till parken och kolla IFK Dam mot Gamla Uppsala på söndag.
Verkligen.
Du kommer vara där. Jag tror att jag kommer vara där. Det är fortfarande lite oklart med vad som händer med mitt schema här framöver. Men,
ja, nej, vi har ju inte pratat om det, men jag kommer som sagt vara där i alla fall.
Ja, nej men exakt. Och fan, join us, för det kommer nog bli fett. Och jag är övertygad om att Peking spräcker sin hemma nolla och vinner den där matchen.
Det är jag också.
Jag var ju övertygad om att Totte Nyman skulle spräcka sin mål nolla mot Värnamo igår. Så att det känns som att jag är på en roll här. Så att go for it och stötta IFK Dam. Sen återkommer väl vi i helgen, tänker jag, med ett avsnitt inför Helsingborgsmatchen.
Ja, det är absolut tanken att vi ska göra, så att vi ska hinna prata upp den. Nu har vi både pratat upp Värnamo och vi har pratat ner Värnamo, så att jag hoppas verkligen att ni har passat på och njutit, och över den här vinsten så ska vi se till att åka ner till det där Helsingborg och visa vilka som är starkast.
Ja, och ni vet ju by now, ni hittar oss där poddar finns. Om ni gillar Apple Podcaster eller Spotify bäst eller någon annan podcast-app. Jag lägger inte ner någon värdering i det, men i den podcastappen där ni följer oss så får ni gärna rata vår podd och se till att följa oss eller prenumerera så att ni får notiser när vi släpper nya avsnitt. För det blir ju en del och de vill ni ju inte missa.
Nej, men så är det verkligen. Gå in och följ oss, gå in och rate oss, vilket vi blir jätteglada över nu när vi ser att det blir lite skillnad. För vi följer ju faktiskt att det har blivit lite mer följare på våra kanaler, vilket uppskattas väldigt mycket. Stort tack också till er som har lyssnat den här veckan och lyssnat på det här avsnittet. Ni är verkligen bäst. Stort jäkla tack till Lokal Catering som även gör den här podden möjlig, ska jag väl säga också.
Verkligen, stort tack till alla er härliga lyssnare och fantastiskt stort tack även till Lokal. Så hörs vi helt enkelt när vi har klarat av den här jävla arbetsveckan.
Det gör vi. Tack för idag, Vincent.
Puss, tack. Hej.